Alltså,
nej, men det är svårt.
Det, Jonas.
Det är svårt. Jag tycker att det verkar som att det finns miljarder av människor i världen som tycker ändå att det här är en viktig fråga.
Jo, så men det... för ens egen del menar jag. Det är en sak för... Alltså, där tänker jag att det är väl lite själviskt. Skippa det.
Sändningstekniker idag var Lo Pettersson, dagens producent Fabian Assebäck. Och avslutningsvis så kan vi väl konstatera att det är 217 dagar kvar av 2015. Björn, är det hög tid eller är det gott om tid?
Nu är det dags att köra, ska jag säga.
Och därmed så går vi över direkt till Studio 1, tror jag, och hör vad tänker ni köra i efter nyheterna?
Ja, Bilderbergmötet kanske, som ska äga rum i Stockholm, möjligen. Och jag vet, Jonas, du har varit på ett sånt, eller hur?
Har du hört det någonstans?
Ja, hur var det?
Ja, vad läste du det, Lasse?
Var det som en konklav eller som en lätt lunch i radiohuset?
Det är väl det med Bilderbergmötet jag kommer aldrig berätta.
Jag förstår. Det ska vi prata om i alla fall. Vad mer?
Det ska vi göra. Dessutom ska vi prata om Macron, som ju besöker Sydostasien för att försöka sälja in Frankrike och Europa som en alternativ handelspartner.
Och sen från klädjätten Sheins fabriker i Kina hör vi också.
Uppsala universitet som uppmanat regeringen att fördöma Israels agerande i Gaza och återuppta finansieringen av UNRWA kritiseras nu av Sveriges universitets- och högskoleförbund SUHF, som anser att det inte är universitetsledningars roll att uttala sig politiskt. Rektor för SUHF Hans Adolfsson.
Om vi skulle ta ställning så kommer det med stor säkerhet att finnas personer inom våra lärosäten som har en annan åsikt. Vi vill ju gärna att våra lärosäten ska vara så öppna och så inkluderande som möjligt. Vara en arena för uttryck av alla möjliga åsikter. Och vi åtnyttjer ett väldigt högt förtroende om man tittar på forskningen som görs. Men skulle vi samtidigt gå och uttala oss i en hel del olika frågor så tror jag att det förtroendet också skulle kunna minska.
Säger rektor Hans Adolfsson. Ukraina ska med finansiering från Tyskland kunna utveckla långdistansvapen som man kan använda även mot mål inne i Ryssland. Det framkom efter mötet mellan den tyska förbundskanslern Friedrich Merz och Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Berlin idag. I en domstol i Frankrike dömdes idag en pensionerad kirurg som erkänt våldtäkter och sexuella övergrepp på närmare 300 patienter till maxstraffet 20 års fängelse, rapporterar AFP. Övergreppen ska ha pågått i mer än 10 decennier. Inrikes igen, räddningstjänsten har larmats med flera resurser till en brand i en radhuslänga i Ställberg i Ljusnarsbergs kommun nu under eftermiddagen, rapporterar P4 Örebro. Enligt polisen startade branden i ett kök i mittendelen av radhuslängan och det har nu spridit sig till alla 5 bostäder. Enligt uppgift så 6 personer fått evakueras. Sist i Ekot.
Där är P1. Sveriges Radio.
Ja, men det här är studiet om Frankrikes Macron på säljresa i Sydostasien, men det började lite konstigt.
Kaosartat möte i Doha när Petra Sörling blev omvald till ordförande av Internationella bordtennisförbundet.
Och Ukrainas president Zelensky har träffat förbundskansler Merz i hopp om långdistansvapen.
Modejätten Sheins fabrik i södra Kina får allt mindre beställningar i handelskriget mellan USA och Kina.
Och Bilderberggruppen, detta nästan mytomspunna möte i juni, är det Stockholm som står för värd, om man får tro konspiratören i alla fall.
Här är Studio 1 med Lasse Johansson och Susanne Westergren i studion.
Ja, idag började ju Socialdemokraternas partikongress och det är där vi startar sändningen också. Fram till och med söndag ska man diskutera kongressens tema, ny start för Sverige.
Mötet invigdes för 2 timmar sedan med tal av Magdalena Andersson.
Vi behöver ju istället se till att samhället kliver fram, att vi tar kontroll över utvecklingen, ökar rättvisan. Men det kräver en ny riktning. Det kräver en kraftansträngning, men framförallt, partivänner, det kräver en ny regering.
Ja, ett av budskapen alltså från Magdalena Andersson, och två av deltagarna i Göteborg är med oss nu. Det är Linn Svansbo som är viceordförande i S-föreningen Reformisterna, och sen Jan Johansson också, socialdemokratiskt kommunalråd i Örebro. Välkomna bägge två.
Stort tack.
Tack så mycket.
Linn Svansbo först, vad blev du inspirerad av i talet, om något?
Ja, men det var ju jättemycket att inspireras av. Jag tyckte att inledningen om Israel- och Palestina-konflikten var väldigt stark och väldigt viktig. Jag är glad att Magdalena var väldigt tydlig där. Sen är jag helt enig med Magdalena och alla andra mina partikamrater om att vi behöver en ny regering och en ny riktning för Sverige. Och det är vi nog peppade på allihopa, tror jag.
Jan Johansson, något du saknade?
Nej, jag tyckte att det var ett väldigt bra tal. Jag håller helt och hållet med både Magdalena Andersson och Linn här, att det var ett viktigt tal. Hon fick med det mesta. Sen kommer vi att prata i fem dagar nu, så att det blir många, många debatter och mycket samtal. Mm.
Linn Svansbo, Reformisterna, många talar om vänstersväng för Socialdemokraterna nu, värnskatt, avskaffa karensavdraget, kritik mot alla marknader i det offentliga, kommunalt veto mot företag i välfärden med mera. Tycker du att det är en vänsterkongress?
Ja, det tycker jag. Eller precis som du säger, jättemycket barkar ju ditåt i en liksom traditionell socialdemokratisk riktning. Framförallt kopplat till marknadskritiken som du är inne på, som ju vi har drivit på för sen vi grundades. Men också i den ekonomiska politiken där vi ju rör oss i den riktningen som vi stred hårt för på förra partikongressen. De förslagen ligger ju från partistyrelsen i princip nu. Vi har fått grön investeringsbank och vi har en totalförsvarsfond som ska låneinvesteras. Vi vill gå lite längre. Vi diskuterar förmögenhetsskatt, vi diskuterar kapitalskatt. Nog är det en vänstersväng, och den är jag mycket stolt över.
Mm. Hur långt räcker det för er inom Reformisterna?
Ja, det får vi väl se när klubban slår i bordet här under alla olika områden. Men nu är vi ju här som liksom representanter för olika distrikt och delegationer. Jag är här för Stockholms stadsräkning. Vi har gått om progressiva medlemmar utspridda i hela Sverige. Jag tror att vi kommer jättelångt på välfärdsområdet. Jag tror att vi kommer en bra bit på ekonomin och en bra bit på klimatet. Och det är våra prioriterade frågor, så det känns mycket lovande.
Jan Johansson, kommunalråd i Örebro. Ser du också en vänstersväng, eller har du ett annat perspektiv?
Men allt beror ju på vad man utgår ifrån. Vi har en högerregering som driver en väldigt aggressiv högerpolitik. Och just temat för kongressen är en ny riktning för Sverige. Och det är ju det vi behöver. Vi behöver ha en politik som gör att Socialdemokraterna kan vinna val, återta regeringsmakten och sen driva förändring för det vi behöver. Vi har en okontrollerad gängkriminalitet i Sverige just nu. Vi har klyftor som ökar och vi har en välfärd där resurserna dräneras.
Okej, samtidigt
då behöver vi ha en ny riktning.
Samtidigt har ju du sagt att du vill ha en Magda-regering som kompromissar med högern. Blir då inte ett vänstersväng ett hinder för det?
Jag vill ha en stark socialdemokratisk ledd regering. Sen är det ju realistiskt att förvänta sig att vi socialdemokrater kommer att behöva bilda regering ihop med andra partier. Sen om det blir en socialdemokratisk regering med stöd av andra partier, det så det överlåter jag åt Magdalena Andersson att hantera. Men att vi ska få 50% är väl inte jättesannolikt. Och det är klart att då behöver man kompromissa. Det behöver vi göra oavsett om vi går åt borgerliga partier eller åt Vänsterpartiet.
Om vi tar några tydliga frågor. Skattehöjningar först. Värnskatten. Lite oklart vem som ska betala. 60 000 i månaden har nämnts.
Linn Svansbo, är det en lagom gräns tycker du?
Alltså jag vet inte, de förslagen som vi har på bordet nu har ju inte specificerat just värnskatten, utan vi har ju förslag om en skattereform som ska göra en översyn och ta sikte på lågt beskattade kapitalinkomster och stora förmögenheter. Och exakt hur den skatteöversynen sen landar, det lämnar ju vi också till en partistyrelse att liksom förvalta. Men det är ju väldigt, väldigt tydligt att vi vill ta riktning på de extremt kapitalstarka grupperna som har blivit ännu starkare i ett, två, nästan tre decennier nu. Men just värnskatten är ju ingenting som Stockholm har på bordet, utan vi pratar om en skatteöversyn och tar sikte på de riktigt rika.
Mm. Jan Johansson, kommunalråd, bor över 60 000 i månaden. Är det lagom?
Nej, men jag håller med. Vi behöver inte fastna i detaljerna, utan vi behöver en bred skatteöversyn. Vi behöver öka skatteintäkterna. Vi har stora utmaningar i Sverige med sjunkande skolresultat. Vi har en åldrande befolkning. Vi har barn som skjuter på andra barn. Vi behöver öka skatteintäkterna om vi ska ha råd med alla de satsningar som vi behöver göra, samtidigt som vi ska satsa på totalförsvaret och viktig infrastruktur. Och då behöver vi öka skatteintäkterna.
Men fastna i detaljerna, det är väl detaljerna som utgör själva förändringarna, eller hur? Är då 60 000 lagom, eller ska man liksom försöka få in ännu mer pengar?
Men vi behöver få en bred skattereform där då framförallt kanske då de lågt beskattade kapitalen behöver beskattas högre, men de människor med de absolut högsta inkomsterna också kan bidra mer. Sen exakt hur man utformar det tycker jag man ska vara försiktig med att i detalj klargöra, för det är svår materia och jag har fullt förtroende för partistyrelsen att hantera de detaljerna.
Mm. En annan fråga, vinster i välfärden, Jon Johansson, tanken om kommunalt veto mot företagen i välfärden, skulle det flyga i Örebro?
Det skulle det definitivt göra. Vi har en, skulle jag säga, expansion av företag inom välfärden som är helt ohämmad. Och jag upplever att även inom högern nu börjar komma till insikt om att det har gått för långt, det har gått för snabbt. Vi har friskolor som etablerar sig samtidigt som vi har sjunkande elevantal, vilket gör att resurserna används på ett väldigt dåligt sätt, samtidigt som vinsterna i de här skolkoncernerna fortsätter välla ut. Så att ja, jag är helt övertygad om att här finns det ett stort stöd för reformer.
Men stänga friskolor, dina kamrater i Moderater och Centern, skulle de gå med på det verkligen?
Det är väl ingen som föreslår att vi ska stänga några skolor,
ja, men
det handlar väl om att se till att reglera skolorna hårdare. Jo, men det finns ju många skolor i Sverige idag som inte är vinstdrivande. Vi har många som drivs i stiftelseform till exempel, och det finns flera olika möjligheter att förändra systemet utan att stänga någon skola. Mm.
Linn Svansbo, stoppa vinsterna i välfärden, var ju med i förra valet också, trots opinionen var med, alltså vann inte Socialdemokraterna. Vad säger det?
Jag vet inte om, alltså jag gör inte analysen av förra valet att det var för att vi gick till val på stark socialdemokratisk politik som väljarna svek oss. Det var ju Liberalerna som bytte sida. Vi hade i princip samma valresultat i förra valet som vi hade i valet innan. Men utan att gå in för mycket i valanalysen, så den här kongressen handlar ju om vad vill Socialdemokraterna? Vad är bra socialdemokratisk politik och vad ska vi söka väljarnas stöd för? Och nu har vi flera år bakom oss där vi har sett, vi har ju nyheter liksom på veckobasis nu om HVB-hem som drivs av gängkriminella, av äldreboenden som drivs av ekonomiska brottslingar, av vårdföretag som drivs av ekonomiska brottslingar, om skolägare som lägger pengar på typ pälsjackor och vinster istället för ungarnas lärare. Liksom. Det är klart som tusan att en socialdemokratisk kongress ska kunna sätta sig tillsammans och säga att det här är inte vårt Sverige, det här är inte vår politik. Hur vi sen löser en regeringsförhandling, det är liksom inte det som är frågan för de här dagarna, utan de här dagarna ska ju handla om vad vill sossarna. Jag är helt övertygad om att sossarna vill se en välfärd i offentlig eller idéburen regi, men vinster, det har vi fått nog av.
Är det så att partiet kan tala stort om välfärdsvinsterna och vikten att stoppa friskolor, väl medvetna om att det inte kommer att bli så om man till exempel ska regera med stöd av Centern?
Nej, men vi vet ju inte alls hur det kommer bli efter valet. Det vi behöver veta efter den här helgen är ju vad tycker vi och vilket samhälle vill vi se och hur vill vi bygga det. Jag tycker att alltså just vinstfrågan i välfärden är väl kanske en av de lättare att baxa i hamn med andra partier utifrån hur opinionen ser ut. Vi har ju 8 av 10 svenskar med oss i den frågan och många är trötta på det här välfärdssystemet. Sen ska sägas också att vinsterna är faktiskt inte det största problemet, utan det är styrningen och systemet och kostnaderna som det medför i hela välfärden att ha den här typen av avarter. Alltså kontrollmekanismerna vi behöver bygga in, de processer vi nu går igenom när vi blir stämda av privata företag som vi driver in viten av, styrningsmekanismerna som det innebär att ha att leka affär med delar av samhället som inte ska vara en affär. Den ska styras av samhällsnytta och av behov hos medborgarna. Så vinsten är ju förödande, men det är faktiskt inte de som är den stora kostnaden, utan okay, det är den bristande regin från det offentliga.
Jon Johansson i Örebro, den stora haken är kanske ändå att det inte finns något rödgrönt lag. Hur stort problem är det, tycker du?
Ja, alltså, här håller jag ju med Linn om att det är klart att vi får utforma en socialdemokratisk politik, och sen är det upp till väljarna att ta ställning till hur stort stöd får den, och sen blir det ju ett förhandlingsmandat för Magdalena Andersson att sen bilda regering, och nu ser vi ju vad som händer om vi får en borgerlig regering med stöd av Sverigedemokraterna, och det gör ju att rimligtvis kommer partier att behöva förstå att priset för att inte få ett regeringsskifte är väldigt högt, och då måste man öppna upp för kompromisser.
Just nu pågår temagrupper. Vad ska ni gå tillbaka till nu innan middagen?
Jag ska gå tillbaka till temagruppen och jag jobbar just nu med de ekonomiska frågorna. Och sen kommer vi senare i eftermiddag prata om näringslivspolitik.
Och jag ska nog tillbaka till en hel del diskussioner först med kamrater från andra delegationer, för det pågår för fullt nu. Vad, liksom, man pratar vilka skrivningar vi ska ha och hur vi ska ta det framåt och sådär. Och sen framåt kvällen så har temagruppen på välfärdsområdet sånt förmöte med partistyrelsen, så då fortsätter diskussionerna. Vi är väl förhoppningsvis klara framåt midnatt idag, tror jag.
Ja, lycka till då. Linn Svansbo, vice ordförande i S-föreningen Reformisterna, och Jon Johansson som är kommunalråd från Örebro, alltså från Socialdemokraternas partikongress i Göteborg.
Stort tack.
Tack, tack.
Frankrikes president Emmanuel Macron är på resa i Sydostasien som börjar i Vietnam och slutar i Singapore för att sälja in sig som en stabil och pålitlig partner jämfört med Kina och USA.
Men den här resan fick en lite svajig start för Macron, kanske man kan säga. Han fick någon slags knuff i ansiktet från sin fru på flygplanet inför alla rullande kameror. Och Cecilia Blomberg, Frankrike-korrespondent, vad var det som hände, om vi började lite kort?
Ja, men det var då Associated Press kameraman som lyckades fånga på bild hur presidenthustrun Brigitte Macrons röda kavajärm och hennes hand där trycker upp den då i ansiktet på sin man, presidenten. Och det ser inte ut som någon rolig lek, utan snarare aggressivt. Och sen kom ner för flygplanstrappan, det är väldigt kyligt, de håller inte varandra i handen.
Mm. Vilka reaktioner har det väckt i Frankrike?
Alltså det diskuterades ju väldigt mycket första dygnet efter det här hände. Framförallt var man upprörd över att då hans pressmänniskor, alltså presidentens pressfolk, först förnekade att det här var sant, utan de sa att det var en så här AI-film. Men det fick de ju motbevisat, så då var det istället hur det här har övertolkats, och egentligen var det bara ett litet smågnabb mellan paret. Och sen har de liksom till sist också gjort igår en liten återuppspelat detta när de gick av flygplanet i Indonesien, men då i lite mer då kontrollerat och håller varandra kärvänligt i händerna när de går ner för trappan.
Men det var inget vift upp i ansiktet där?
Nej, då var det inget vift i hand, men man ser hur Macron rör sig i dörren på samma sätt. Så.
Du, det här är en veckolång resa då för den franske presidenten. Började Vietnam då, första besöket från en president då på nära ett årtionde. Sen är det Indonesien där den är just nu, och sen Singapore. Varför gör han den här resan nu?
Men det handlar ju mycket just om att stärka de här banden till den här delen av Sydostasien. Det har ju Macron haft som ambition hela tiden som president. Men att det kommer nu handlar ju också om tullhindren från USA och de höga tullarna. Och han vill verkligen få nya marknader. Men det är inte, de har ju haft samtal med varandra tidigare, de här ledarna mellan Vietnam och Frankrike. Och det finns liksom tydliga projekt man vill samarbeta kring, till exempel kärnkraft, transport, att bygga ett höghastighetståg mellan Ho Chi Minh City och Hanoi, och även flygplan för civilt bruk i Vietnam. Mm.
Med oss har vi också radions Sydostasien-korrespondent Axel Kronholm. Axel, den här resan inleddes ju i söndags. Vad har man kommit överens om hittills?
Ja, i Vietnam så har man slutit avtal för omkring 9 miljarder euro. Airbus, franska flygplanstillverkaren, har fått kränga några plan. Det var samarbete kring hamnar, järnväg, satellitteknik och sådär. Och nu idag så har han träffat Indonesiens president. Indonesien är ju Frankrikes största vapenkund i Sydostasien. Man har tidigare beställt franska stridsflyg, ubåtar, flygradar. Och Frankrike säger nu att man idag ingått en preliminär försvarspakt som kan öppna upp för fler beställningar. Så det har varit en hel del business, men och Macrons stora budskap, som ni sa, det är ju att lite använda den här oberäkneliga handelspolitiken under president Trump för att pitcha EU och Frankrike som en mer pålitlig partner.
Mm. Vietnam handlar ju mycket med USA, och det finns en geografisk närhet till Kina, och Macron vill sträcka ut en hand. Det är en svår balansgång för Vietnams del.
Ja, alltså Vietnam har ju ganska lång erfarenhet av den där balansgången. Det är ju den berömda bambudiplomatin man brukar tala om, som är flexibel i Vietnams utrikespolitik. Möjligen är det lite svårare nu när president Trump mer kräver att Vietnam ska göra det svårare för kinesiska företag att kringgå amerikanska tullar genom att skicka varor eller tillverka dem i Vietnam. Så USA försöker ju lite tvinga in Vietnam i USAs Kina-politik. Men just Macrons utsträckta hand, den komplicerar ju inte bilden närmare. Och Sydostasien tycker ju inte heller att man ska behöva välja. De vill ju handla med alla. Ju fler handelspartners desto bättre. Och om man på så vis också kan dämpa lite av smällen från de här amerikanska tullarna med att styra om till europeiska marknader, så är det ju bara ett plus.
Samtidigt så finns det ju det där koloniala arvet. Det är glömt och liksom neutraliserat, eller?
Ja, men det skulle jag nog säga. Sånt gammalt groll bryr sig inte kommunistpartiet om. Där Frankrike är ju det land i Europa som man har starkast relation med, skulle jag säga. Och det har man ju också, man har ju också väldigt stark relation med Kina och USA, som Vietnam också utkämpat krig med. Så att det där är man ganska bra på att lägga åt sidan.
Cecilia Blomberg, hur ser man på det där i Frankrike idag?
Nej, men det var ju naturligtvis en inplanerad ceremoni i Vietnam här, där Macron besökte något monument och en ceremoni för krig, offren för kriget i Indokina. Det är det som var starten på det som sen blev Vietnamkriget och som ju var Frankrike som var delaktig i. Och det är väl ändå ett slags officiellt erkännande av Frankrikes skuld i det här kriget. Men i franska tidningar så skriver man också att det här är glömt från fransk sida, men att vietnameserna lite mer har sagt att det går lite upp och ner. Men att Frankrike är idag det enda europeiska land som Vietnam ser som strategisk partner på högsta nivå tillsammans med Kina och USA.
Man har ju fortfarande franska permanenta territorier i området, men mycket mindre jämfört med tidigare kolonier.
Ja, absolut. Och kanske inte precis just i Vietnamområdet. Det är ju lite längre bort, men i det som är det här indopacifiska området så finns det ju 1,6 miljoner franska medborgare och många strategiska militära baser.
Axel Kronholm, den här resan beskrivs ju då som en del av en dragkamp då i regionen. Alltså relevansen då, Frankrike och i förlängningen EU jämfört med de här andra stormakterna, Kina och USA, vad kan man säga?
Ja, Frankrike och EU kan ju inte mäta sig med till exempel Kinas handel eller det militära skydd som USA kan erbjuda. Men jag tycker man ser att EU-länder försöker göra sig mer relevanta i Asien. Frankrike förstås, den här unika situationen som Cecilia var inne på, som en stilla havsmakt med egna territorier och baser. Men även andra länder, alltså också Sverige antog här om året en strategi för den indopacifiska regionen där man säger att man vill utveckla försvarssamarbeten och sånt här. Mm. Och för EU handlar det väl delvis om att man har en försvarsindustri som behöver marknader, men också om att det finns tydligare förväntningar från USA att Europa och NATO särskilt ska intressera sig mer för Asien om vi vill att USA i sin tur ska intressera sig för Europa.
På vilket sätt vill USA att EU ska intressera sig? Vad betyder det där att intressera sig för?
Alltså, Asien och Stilla havsregionen är ju den uttalat absolut viktigaste regionen för USA utrikespolitiskt. Och det handlar ju om konkurrensen med Kina. Och där säger ju ledare för EU-länder att man upplever att det finns en sådan förväntning. Man talar ju om den här transatlantiska länken och behovet av att bevara den. Och ja, vill vi att USA ska bry oss om vår bakgård, så behöver vi bry oss om USAs bakgård. Lite så uttryckt kan man säga.
Axel, han är ju i Indonesien idag. Macron har slutat som sagt i Singapore nu till helgen. Vad kan komma framöver?
Ja, han ska ju öppningstala i Singapore på Asiens största försvarskonferens och där lägga fram sin syn på säkerhetsutmaningar i den här regionen som ju har blivit allt mer instabil får man säga. Och på längre sikt så får vi väl se vilken roll Frankrike och andra EU-länder vill spela här. Frankrike förhandlar nu om ett fördjupat militärt samarbete med Filippinerna. Där finns ju viktiga farleder för världshandeln i till exempel Sydkinesiska havet, där man ser ökade spänningar mellan Kina och Filippinerna bland annat. Och det är ju vatten som Europa och Frankrike tycker är viktigt att hålla öppna och fredliga.
Vi säger tack till Axel Kronholm och Cecilia Blomberg.
Kan vi ju säga att det är Gustav Fransén som producerar Studio 1 idag. Sändningskoordinator det är Simon Karlsson och tekniker Andreas Eriksson.
Trots upprepad kritik från FN för brott mot mänskliga rättigheter har Finland inte hittat en lösning när det gäller den så kallade sametingslagen. Konflikten handlar om samernas rätt att själva definiera sig som grupp och Finlands lagstiftning anses föråldrad.
Och många samer börjar tappa hoppet, men efter mer än 10 års politiska diskussioner så tror nu sittande regering att man kan kanske kunna komma till beslut, och vi ska till den samiska kulturens huvudstad Enare i norra Finland.
Here, this is Asko Länsman, Inga Musta, me, Pirita Näkkäräve, our president Tuomas Kjuso, Tauno Lietov.
Leo Aikio, vice ordförande i Sametinget i Finland, pekar ut medlemmarna i Sametinget på ett foto som hänger på väggen i plenisalen.
I'm sitting here, always. This is my place.
This is your place.
This is my place. I'm sitting behind this.
Leo Aikio har sin fasta plats vid mötena alldeles nedanför talarstolen. Vi är i Enare kyrkby, beläget vid den vidsträckta och välkända sjön Enare Träsk. Enare kommun är till ytan Finlands största, men har bara cirka 7000 invånare, varav ungefär en tredjedel är samisk. Samhället beskrivs som den samiska kulturens huvudstad. Här finns både samiska kulturcentret Sajos med sametingets lokaler och samiska museet Sida. Det är vilka som ska ha rätt att rösta och delta i sametinget som mycket av diskussionen kring sametingslagen handlar om.
Se on turhauttavaa ja tosi pitkä prosessi ollut ja...
Det är frustrerande och vi känner oss som spelpjäser som bara flyttas runt, säger Leo Aikio, vicepresident i Sametinget. En stor del av frustrationen handlar om den utdragna processen. Frågan om sametingslagen har stötts och blötts i över 10 år. Och FNs människorättsorganisationer har flera gånger kritiserat Finland för att inte trygga samernas rättigheter. Och det handlar om den samiska kulturens framtid, menar Nila Johan Valkanpää, vice ordförande för unga samer i Finland.
I think it's really good that there is criticism, because it's the law is a thing that should be renewed and should have been renewed a long time ago.
Det är ändå bra att det har kommit kritik. Lagen borde ha gjorts om för länge sedan, säger Nila Johan Valkanpää. Det är vårvinter i finska Lappland. Dagsljuset har återvänt med besked, men isen ligger fortfarande tjock. Och över Finlands tredje största sjö, Enare Träsk, ses snöskotrar köra fram och tillbaka. Temperaturen går fortfarande ner mot respektfulla 10 minus på natten och vinden narar. För Nila Johan Valkanpää handlar diskussionen om sametingslagen om självbestämmande.
Well, I think biggest part of the law is the self-determination, that we are, that we can decide by ourselves who is Sami, and that the criteria in the law matches the criteria that we recognize.
Det viktigaste i lagen är att vi själva får bestämma kriterierna och för vem som är same, säger Nila Johan Valkanpää.
The Sami people, as every other indigenous people, should have their right to self-determination. And when these people who aren't part of the communities, part of the culture, apply, the Sami people should have the right to say that they are not the ones, that the, those people aren't part of the culture, part of the community.
Vill du se vår undervisningssal?
Ja.
Den är väldigt gammalmodig. Men här har vi, när vi inte har stora föreläsningar, när vi har små grupper.
Drygt 1100 kilometer längre söderut i Åbo i våren i full blom och människor njuter på stans uteserveringar. Inte långt från den pampiga domkyrkan jobbar Sia Spiljopoulou Åkermark, professor i juridik vid Åbo Akademi med fokus på frågor om självstyre och autonomi. Hon har följt diskussionen om sametingslagen genom åren.
Så FN har kritiserat, och FNs olika människorättsorgan har kritiserat under lång tid Finland, för att man dels inte utvecklar den här definitionen av vem som är same på ett sånt sätt som ger samerna en stark ställning.
Och hon beskriver ett sviktande förtroende mellan finska staten och den samiska ursprungsbefolkningen.
När man ser att det är så svårt att få igenom en sån, som de uppfattar, naturlig rätt till hörande och samtal. När man ser motståndet till att acceptera den internationella konventionen. Så många menar att det saknas tillräcklig vilja att föra fram dessa saker.
Reformen av lagen skulle bland annat innebära att listan på vem som får rösta och ställa upp i val till Sametinget görs om från början. De som är emot lagförslaget anser att det är kränkande i och med att vissa personer som själva identifierar sig som same mister sin plats i Sametinget. En fråga som också har betydelse när det kommer till markanvändning och ren drift.
Det samiska upplever sig i en väldigt trängd position. Och det gör också att relationerna blir mer tillspetsade.
Men oavsett vilja eller inte så är frågan känslig. Under förra mandatperioden i socialdemokratiska Sanna Marins regering föll lagförslaget på målsnöret. Precis innan det var dags för omröstning i riksdagen då Centerpartiet valde att säga nej. Vilket förklarades med att partiet var rädd för att förlora väljare i Lappland som traditionellt är ett starkt centerfäste. Nu ligger frågan på den borgerliga regeringens bord med Petteri Orpo i ledning. Tillbaka i Enare beskriver Leo Aikio hur frågan om sametingslagen tar energi från en mängd andra viktiga frågor.
No, se on todella tärkeää. Tässä olisi paljon tärkeitä töitä ja niin kuin edistettävänä saamen.
Leo Aikio nämner skolfrågor, språkfrågan, kultur, klimatförändringarna och hur de påverkar till exempel renskötseln som viktiga frågor som Sametinget vill ha tid att jobba med. Nila Johan Valkanpää, vice ordförande för unga samer, är också orolig för framtiden.
I think it's really uncertain. There's a lot of different worries for us. You could start with like the biggest ones, maybe like climate change and how it affects our like lands and traditional livelihoods, and how the like reindeer herding industry is like suffering more and more every year.
Och vid sidan om klimatförändringarna finns utvecklingen av så kallade gröna energilösningar och gruvindustri som ett ytterligare hot mot rennäringen och den samiska kulturen, menar Nila Johan Valkanpää. Ja, många samer är otåliga och frustrerade över diskussionen om sametingslagen som tycks ha hamnat i långbänk. Men Sia Spiliopoulou Åkermark, professor vid Åbo Akademi, nyanserar bilden.
Lagstiftningen utvecklas långsamt och det är bättre att den gör det än att det går snabbt och diktatoriskt, tänker jag. För det är lätt för en diktator att bara trycka ner en lagstiftning och säga att det här är vad som gäller.
Men pressen på Finland att lösa frågan finns där.
Vi vet att trycket från de internationella organisationerna kommer inte att minska. Och jag tror att det finns en stark press också i relation till urfolksfrågorna globalt.
Och Nila Johan Valkanpää har hoppet kvar att det nya lagförslaget ska få godkänt i riksdagen innan sommaren.
I know that many people have lost their hopes for the whole process, but I feel like I still have for some reason power to believe that this time it will actually go through.
Och Sia Spiliopoulou Åkermark hoppas också på en lösning.
Det handlar också om Nordens anseende internationellt när det gäller människorättsfrågor. Och det gör det svårare för oss att gå till andra länder, inklusive riktigt besvärliga människorättssituationer, och tycka så mycket om det som händer där om vi inte hanterar våra egna problem på ett acceptabelt och rättsenligt sätt.
Carina Holmberg, i Enare i norra Finland.
Nu om ilskan i Doha i Qatar igår när en ny ordförande för internationella bordtennisförbundet skulle väljas. Alla var inte nöjda.
I don't have anything against anyone. Just about the number. Why you hide it? Why you hide it? Why you hide 5 votes? For what?
Ja, så där lät det när anhängare till motkandidaten började protestera mot valresultatet när svenska Petra Sörling blev omvald till ordförande.
Och stämningen på plats i möteslokalen i Doha i Qatar blev så pass otrygg att Petra Sörling och den svenska delegationen valde att lämna det kaosartade mötet. Vi har med oss Thomas Bosa, generalsekreterare på Svenska Bordtennisförbundet. Thomas, du var i Doha igår på mötet när det här kaoset bröt ut. Hur illa var det på plats?
Det blev ju väldigt upprört och aggressivt där i samband med att man deklarerade det här valresultatet då, och det eskalerade ju rätt så kraftigt, och till slut så tog väl vi beslutet att det finns ingen mening med att vara kvar här. Vi kände oss inte riktigt säkra, så vi valde ju att lämna mötet då, och mötet blev ju därefter också ajournerat. Det var nog ett korrekt beslut, och då hade vi ju även sett till att Petra hade också sett till att hon hade lämnat lokalen också.
Men eskalerade, beskriv det där lite mer tydligt.
Det här valresultatet då kom upp på skärmen då, att Petra hade vunnit då med 104 röster mot 102. Det var ju otroligt jämnt, såklart. Mm. Då ifrågasatte man ju riktigheten då i det här, och började och väldigt högljutt och protestera, och det blev fler och fler ur den här konkurrenten då, Khalil Al-Mohanadis team, som höjde rösten och gapade och skrek rätt så aggressivt, och det blev obehagligare och obehagligare, och det var ju inte speciellt konstruktivt heller, för att det renderade liksom inte i någonting mer än att man stod och gapade, och det blev fler och fler, och vi kände oss inte trygga i det, så vi tog det beslutet att lämna faktiskt.
Mm. Vi ska säga att vi har försökt komma i kontakt med Petra, men du, Thomas, var med henne och har kontakt med henne, vad säger hon?
Nej, men hon är ju såklart chockad och tycker att det är... först och främst är hon väldigt glad att hon har vunnit, för det är ju helt, det finns ju inget tvivel kring det. Det är hon ju väldigt glad över, att ha haft förtroende då, att även fortsätta 4 år till få leda det internationella bordtennisförbundet. Men det är klart att hon är chockad och tycker att det här är tråkigt att det ska bli så här. Hon befinner sig på säker plats, och det gör även vi. Vi har kommit där. Det känns bra, så att nu får vi väl börja landa i det här och fundera på vad nästa steg ska vara då.
Ni valde att lämna lokalen när den här stämningen blev aggressiv och åkte hem samma kväll. Vad handlade protesterna om?
Protesterna handlar ju om att man anser då att de rösterna då som, ja, det är väl egentligen de här online-rösterna som det då kallas, för man hade ju då ett hybridmöte där det då var 206 röster som då var möjliga, och då var man väl liksom inte helt tillfreds med hur det här hade visats upp då, hur många som var online eller hur många som inte var online. Men det vill jag ju vara väldigt tydlig med att säga, att från vårt håll så finns det ju inga som helst tveksamheter om att det är något som inte har gått rätt till. ITTF då, alltså internationella förbundet, de använder sig av externa och mycket väl beprövade tekniska verktyg som då säkerställer att allt det här går rätt till, och enligt vårt sätt att se det här så har det här ju gått absolut prickfritt till. Det är ju dessutom de som levererar de här typen av hjälpmedel, de jobbar ju med väldigt stora organisationer, så det finns liksom från vårt håll absolut ingenting att tvivla på.
Men du, en bordtenniskongress som slutar med att en nyvald ordförande är tvungen att lämna, hur vanligt är det där?
Jag har aldrig varit med om det, och kommer nog aldrig vara med om det igen heller. Det hoppas jag slippa. Det är ju bedrövligt, såklart. Det är ju jättetråkigt att det ska behöva bli så här. Men det visar väl bara att det kanske inte är jättelämpligt att man har ett val på ett ställe där så att säga den som kandiderar är ifrån, och det spelar liksom ingen roll om det hade varit i Sverige eller någon annanstans om man hade haft en kandidat från landet, utan det bör ju faktiskt vara på neutral plats, och det är ju någonting som jag vet att man kommer att se över, och det är någonting, det arbetet får ju Petra leda då, för att det visar sig ju här att det är svårt. Jag tror att resultatet blev som det blev mycket på grund av att det faktiskt var på hemmaplan. Det ger ju en del fördelar såklart. Ju, så att.
Hade ni det på känn, kan man säga så, hade ni blivit förvarnade var att det kunde bli stökigt med just när det är en katarisk kandidat i Katar?
Ja, och det är väl klart att det fanns väl indikationer på det här. Det var ju tisslats och tasslats väldigt mycket i korridorerna. Vi har ju varit där en vecka, och det är klart att det har ju kampanjats. Det hör ju till saken att man gör det på båda sidor. Och det är klart att det har tisslats och tasslats, och man har funderat på om han verkligen kommer och om han kommer att ställa upp eller om han inte kommer att ställa upp. Och det vi visste var väl att ställer han upp på hemmaplan och dessutom då mot en kvinna, så det är klart att då är det var ju så var det, och dessutom så gick ju de här, det var ju omröstningar precis innan om att tilldela VM till olika länder och städer då precis innan, och de omröstningarna gick ju kanske inte riktigt som vi hade trott att de skulle gå, och det gav ju en liten fingervisning då om att oj, 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 här kan det nu vara fara och färde kanske. Så att.
Berättar Thomas Bose, alltså generalsekreterare på Svenska Bordtennisförbundet. Cecilia Udén finns här, vår Mellanöstern-korrespondent, den här motkandidaten. Känner du till lite om? Vem är han?
Han, Khalil El-Mohannadi som han heter, 64 år gammal. Han har varit statstjänsteman i Qatar med en hög position. Men framförallt så har han varit ledande inom internationella bordtennisförbundet i 3 decennier tror jag. Mm. Men han fick lämna sin post, han har varit vice ordförande, under 3 år efter att det hade slagits fast att det fanns övertygande bevis om att det hade förekommit mutor, att han hade försökt köpa röster 2005 redan. När han skulle väljas till vice ordförande. Så att det här som vi hörde Thomas Bosa berätta om, att det tisslades och tasslades, det kom ju inte som någon överraskning för ganska många. Mm. Även om Qatar och andra arabstater säkerligen kommer att beskylla västvärlden för rasism och orientalism i det här fallet. Mm.
Säger detta någonting om Qatar, att det blir så här?
Ja, det säger väl en hel del om Katars ambitioner när det gäller sportswashing, som det kallas. Att man använder sport, vilket Katar gjorde under fotbolls-VM förstås. Och nu bordtennis, som inte är så intressant egentligen i landet. Men det blir en stor sak att bli att vara ordförande för Internationella bordtennisförbundet. Och Katar är ju ett litet land. Jag träffade en gång en arabisk kommentator som sa att Qatar är en dvärg med en jättes aptit. Inklämt mellan jättarna Saudiarabien och Iran, ett litet land som inte har någon möjlighet att bygga upp någon stor militärmakt, och därför förlitar man sig på soft power, mjuk makt. Och där ingår sport, fotbolls-VM, TV-kanalen Al Jazeera, Katars medlarroll som pratar med alla. Det var någon som sa att Katar vill vara Mellanöstern Sverige, en neutral stat som har kontakter överallt med talibaner, med Hamas nu, Hamas och Israel. Och så satsar man på stora påkostade museer där man köper konst från Europa. Och allt detta, säger man då, alltså sportswashing och allt andra, det är för att avleda uppmärksamheten från hur man behandlar migrantarbetare. 90% av befolkningen i Qatar har inga rättigheter eller väldigt få rättigheter, för de är inte medborgare, utan det är bara 10% som är ursprungsbefolkningen, alla andra gästarbetare. Och vi vet ju under fotbolls-VM hur många anklagelser det fanns om att gästarbetare dog medan de byggde dessa påkostade arenor.
Mm. Hur lyckas de, Cecilia, med sitt liksom maktens inflytande via de här sportarrangemangen?
Men ganska bra. Qatar är beundrat i hela arabvärlden för hur man lyckades genomföra fotbolls-VM till exempel. Och sen kommer såna här skandaler som fäster blicken återigen på detta odemokratiska system och på hur man använder sig av just sportswashing. Men den reklam Qatar fick under fotbolls-VM och goodwill i hela världen och också ett sätt att för västvärlden att legitimera sina egna kontakter med Qatar och köpa gas och så vidare för att Qatar hade blivit rumsrent lite grann under fotbolls-VM trots beskyllningarna, trots hur man behandlade migrantarbetare, trots hbtq-rättigheter där man inte fick använda ens ett litet armband med regnbågsfärger när man gick in på arenan under fotbolls-VM. Och det beslagtogs flaggor och så vidare. Trots allt detta så var fotbolls-VM, menar de flesta bedömare, lyckat. Mm.
För det är ju svårt att få ihop det där egentligen. Alltså, tänker jag på Qatar, då tänker jag just på såna här saker, att det är korrumperat och så vidare.
Ja, men det gör nog inte alla. Nej. Och särskilt inte alla i arabvärlden som tycker att Qatar har lyckats på ett sätt som Saudiarabien inte har. Tänker man på Saudiarabien så kanske man tänker på styckmordet på journalisten Jamal Khashoggi. Man tänker på olika dissidenter som piskas i fängelser och så vidare. Mm. Men Qatar har ändå fått en helt annan image under framförallt fotbolls-VM. Aha. Med dessa fantastiska arenor och detta fantastiska arrangemang.
Mm. Tack så mycket.
Ja, det ser vi. Cecilia Edin, vår Mellanöstern-korrespondent, och Thomas Bosa, generalsekreterare på Svenska Bordtennisförbundet.
Ekot ska vi ju få närmast. Vi kan säga någonting om vad som händer efter fem. Då handlar det om Zelensky, Ukrainas ledare, som är i Berlin idag. Han hoppas på fler och mer effektiva vapen där. Vi får se var han kommer hemifrån. Vad mer?
Dessutom ska det handla om Bilderberg-mötet, detta mytomspunna möte.
Kvart i fem ekot. Ukraina ska utveckla egna långdistansvapen. USA förbereder nya sanktioner mot Ryssland. Lågpriskedjor i Kina gör att e-handeln i Sverige slår nya rekord.
Inflödet av de kinesiska varorna från just Temushin till exempel, de ökar stadigt till Sverige. Om de inte kan exportera längre till USA så kommer de här varorna behöva dumpas på någon annan marknad.
Hör mer om det här om en liten stund i Ekostudion nu, Daniel Klar. Och vi börjar i Tyskland, för Ukraina ska med tysk finansiering kunna utveckla långdistansrobotar som man kan använda även mot mål inne i Ryssland. Det här framkom när Ukrainas och Tysklands ledare möttes tidigare idag.
Vi werden unsere militärische Unterstützung fortsetzen und wir werden sie ausbauen.
Ja, den tyske förbundskanslern Friedrich Merz säger att Tyskland nu kommer öka det militära stödet till Ukraina. Bland annat ska Tyskland finansiellt och även tekniskt hjälpa Ukraina att utveckla och bygga egna långdistansrobotar som man även kan attackera militära mål längre in i Ryssland med.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben.
För de här vapnen kommer det inte finnas några räckviddsbegränsningar, säger Friedrich Merz vidare. Dock ville varken Zelensky eller Merz avslöjare kommentera om Tyskland därmed också är berett att leverera långdistansroboten Taurus till Ukraina, något som Ukraina sedan länge önskar sig. Sen Merz häromdagen sa att det inte längre finns några begränsningar för hur Ukraina får använda även tyska vapen, har ännu en gång en intensiv debatt brutit ut här i Tyskland, även inom regeringen, om Taurus ska levereras eller inte. Men Merz har nu bestämt att regeringen inte längre öppet kommer kommentera ärendet. De flesta tyska bedömare tror dock att dagens nya samarbetsavtal innebär att Tyskland i alla fall inte nu skickar Taurus. Zelensky efterlyser även starkare sanktioner mot Ryssland och Merz säger att EU, förhoppningsvis tillsammans med USA, nu arbetar för att få fram än starkare sanktioner.
Gehen Sie davon aus, dass die Weigerung der russischen Seite...
Utgår ifrån att den ryska vägran till samtal och vapenvila nu verkligen kommer få konsekvenser, säger Friedrich Merz. Daniel Alling, Berlin.
Och amerikanska sanktioner kan vara på gång, eller hur, Gina Lindberg, vår korrespondent i USA?
Ja, trycket ökar i alla fall just nu i senaten, och det här är en fråga där republikanerna och demokraterna för ovanlighetens skull faktiskt är överens. Senatorer från båda partierna vill införa sanktioner för att sätta press på Ryssland. Och det man föreslår då, det är inte sanktioner direkt mot Moskva utan indirekta sanktioner, alltså mot länder som köper rysk olja och gas. Det skulle drabba Kina till exempel. Och det här finns den en bred majoritet för. Hittills är det över 80 av de 100 senatorerna som har ställt sig bakom ett sådant förslag. Så att det här förslaget ligger nu mer eller mindre färdigt i senaten för omröstning. Jag tror knappast att republikanerna kommer lägga fram det om de inte får en tydlig signal från Donald Trump först om att han ger grönt ljus. Men skulle han göra det, då kan det bli ett snabbt beslut. Och Trump signalerar ju just nu ökad frustration gentemot Putin. Och politikerna i senaten, de vill omsätta den där retoriken till politik och gå från ord till handling.
Återstår att se. I Washington, där är idag den tyska utrikesministern på besök för olika möten. Vad kan det här leda till, Lina?
Ja, Johan Wadefull är här i Washington och träffar amerikanska utrikesministern Marco Rubio, och det som står högst på agendan är Ukraina. De ses just nu på utrikesdepartementet. Och samtidigt som vi hörde tidigare från Tyskland så är alltså Ukrainas president Zelensky i Berlin. Och där är det också de här nya sanktionerna förstås som är ett av alternativen som diskuteras. Så att det är höjd temperatur i den här frågan just nu, både i Berlin och i Washington, där trycket ökar på Trump att agera med starka åsikter från europeiska ledare, men också från hans eget parti och från oppositionen, som är överens om att han borde sätta hårt mot hårt och lägga större press på Putin.
Tryck på Trump, men vad säger han själv om det här då?
Han trappar ju upp tonläget nu nästan dag för dag mot Ryssland och kallade Putin för galen häromdagen och skriver i ett uttalande på Truth Social att Putin leker med elden just nu. Så att hans ton är ju definitivt upptrappad, men hittills ingen konkret ändrad politik från Donald Trumps sida gentemot Ryssland.
Gina Lindberg direkt från Washington. Svensk politik nu, för idag började Socialdemokraternas kongress där partiet bland annat ska fatta beslut om ett nytt partiprogram. Vi hör partiledaren Magdalena Andersson.
Det handlar om att vi ska lägga fram en politik som stärker vår motståndskraft, som löser de samhällsproblem som Sverige står inför. Det handlar om att vi ska lägga fram en politik som gör vardagen bättre och livet tryggare för svenska folket.
Det är på en rad politikområden som den socialdemokratiska kongressen ska fatta beslut under de här dagarna. Inom till exempel den ekonomiska politiken, där det väntas kunna bli debatt om bland annat skattepolitiken. Men där partiet också kommer besluta om att driva att karensavdraget ska avskaffas. En annan fråga som det kan bli debatt om är förslag om arbetstidsförkortning. Det kommer också fattas beslut om en ny kriminalpolitik och migrationspolitik. Partiet kommer förändras av den här kongressen, enligt Magdalena Andersson.
Nej, men det är att vi har en uppdaterad samhällsanalys, så att vi på ett annat sätt än tidigare säger som det är och därmed också är beredda att göra det som krävs. Att vi är ett tydligare och rakare och mer handlingskraftigt parti.
En annan fråga som det kan bli debatt om är tandvården. Ungdomsförbundet SSU har fått med sig andra på kravet om att det ska ingå i högkostnadsskyddet. Och det ställer sig inte partistyrelsen bakom. Lisa Nåbo är SSUs ordförande.
Det märks tydligt när jag pratar med ombud och mina partivänner att det finns en frustration över att den här orättvisan som tandvården är idag, att det följer med en hela livet. Man är trött på det.
Det finns ju också en diskussion om att Socialdemokraterna gör en gir till vänster. Och så här svarar Lisa Nåbo på det.
Allt sätts ju i relation till hur samhället ser ut idag. Och vi har just nu den mest högerkonservativa regeringen som Sverige någonsin har haft. Och det är klart att det är relation till en regering som sänker skatterna för de allra rikaste och monterar ner välfärden. Då framstår ju all socialdemokratisk politik som väldigt vänster.
Reportrar här Emilia Aro och Katarina Helmersson. I Frankrike dömdes idag en pensionerad kirurg till 20 års fängelse för våldtäkter och övergrepp på närmare 300 patienter. I en tidigare ekosändning idag så sa vi att övergreppen pågått i mer än 10 decennier. Rätt ska vara att de pågått i över 2 decennier. Kinesiska lågpriskedjor som Shein och Temu gör att e-handeln i Sverige slår nya rekord. En av orsakerna är tullkriget mellan USA och Kina, säger Svensk Handels chefsekonom Maria Mikkonen.
Vad vi ser är ju att inflödet av de kinesiska varorna från just Temu och Shein till exempel, de ökar stadigt till Sverige. Och jag skulle säga att det är klart att om de inte kan exportera längre till USA så kommer de här varorna behöva dumpas på någon annan marknad. Så att jag tror att vi kommer se en stor ökning av varor framöver.
Ja, det är svenskarnas beställningar från de kinesiska onlinejättarna som driver upp ökningen av näthandeln. Under april ökade omsättningen med 13% jämfört med samma månad förra året. Och nivåerna ligger nu lika högt som julhandeln. Och det här är en olycklig utveckling, menar Handelns ekonomiska råd, där Cecilia Hermansson är ordförande.
Men det är problematiskt eftersom de här ultralåga priserna, de motsvarar inte kostnaderna för att producera de här produkterna. Inte alla, men väldigt stor del har inte producerats utifrån etiska överväganden, och de innehåller ofta ohållbara delar i produktionen.
I USA har man nu infört tullar även på den här typen av små paket från Kina, vilket har gjort att beställningarna har minskat rejält. Även EU utreder nu hur man kan reglera den här typen av handel, och nya regler kan vara på plats inom ett par år enligt Maria Mikkonen på Svensk Handel.
De besked som vi har fått hittills är att det handlar om att det ska införas senast 2028, men vi hoppas ju såklart att det här kommer ske så fort som möjligt.
Reporter Erika Sundén. Uppsala universitet uppmanade ju i förra veckan regeringen att fördöma Israels agerande i Gaza. Men nu kommer kritik mot universitetet. Kritiken kommer från Sveriges universitets- och högskoleförbund, där Hans Adolfsson är ordförande.
Gör vi den typen av ställningstaganden i politiska frågor som inte rör våra direkta kärnuppdrag, det vill säga utbildning, forskning eller samverkan, så kommer det att kunna vara problematiskt för våra medarbetare och våra studenter.
I förra veckan skickade Uppsala universitet ett brev till regeringen där de uppmanade dem att ta ställning mot Israels agerande i Gaza och att de borde återuppta finansieringen av FN-organisationen UNRWA. Så här säger Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt.
Men här tycker då vår styrelse att det är en sån extrem situation i västvärlden, den så att säga värsta krigsförbrytelse vi har sett sedan andra världskriget. En extrem situation som går utöver det generella sättet vi jobbar på.
Men SUHF och Hans Adolfsson anser att uttalanden i politiska frågor från universitet och högskolors styrelser kan få konsekvenser. Så som att äventyra yttrandefriheten inom universiteten och urholka förtroendet för högskolor och universitet på sikt.
Att om vi skulle ta ställning så kommer det med stor säkerhet att finnas personer inom våra lärosäten som har en annan åsikt. Vi vill ju gärna att våra lärosäten ska vara så öppna och så inkluderande som möjligt. Vara en arena för uttryck av alla möjliga åsikter. Och vi har, ska jag säga, vi åtnyttjer ett väldigt högt förtroende om man tittar på forskningen som görs. Men skulle vi samtidigt gå och uttala oss i en hel del olika frågor så tror jag att det förtroendet också skulle kunna minska.
Men Anders Hagfeldt, rektor på Uppsala universitet, ser universiteten som fristående organisationer och menar att i just det här fallet så var det ett extremfall.
Och andra universitet har gjort en annan bedömning då om att den akademiska neutraliteten är det som gäller. Jag har inga problem med det. Vi har gjort olika ställningstaganden här.
Reporter Helena Bowman Brody. En tidigare anställd på försvarets materielverk misstänks ha tagit med sig papper som rör Sveriges säkerhet när han bytte jobb. Idag åtalades mannen.
Mannen ska enligt åklagaren ha tagit med sig ett antal permar och mappar samt en USB-sticka med uppgifter om förhållanden av hemlig natur när han slutade på myndigheten för att bli konsult. I pressmeddelandet säger åklagaren och förundersökningsledare Mats Ljungqvist att han bedömer att det är en fråga om uppgifter med mycket högt skyddsvärde. Om uppgifterna hamnar i händerna på främmande makt kan det medföra men för Sveriges säkerhet. Gärningen bedöms som grov eftersom att uppgifterna är av stor betydelse för rikets försvar. Säkerhetspolisen har bedrivit förundersökningen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
Berättade Klara Lovisa Lundström. Donald Trumps tvära kast i politiken kan ställa till det i det ekonomiska systemet. Det här visar Riksbankens rapport idag. Erik Thedén är riksbankschef.
När man har så radikala förändringar, då reagerar finansiella marknader. Och då får vi stora svängningar. Och ett system som är väldigt starkt sammanlänkat så ökar risken helt enkelt för att det kan se olyckshändelser. Alltså olyckshändelser som kan vara väldigt allvarliga för stabiliteten. Vi har sett så tidigare i historien och den risken ökar när man får den här typen av omläggningar.
Donald Trumps tvära kast både i säkerhetspolitiken och i den ekonomiska politiken har ökat riskerna för det svenska finansiella systemet, slår Riksbanken fast i en rapport idag.
Det kan handla om finansiella aktörer som är högt skuldsatta, som när räntor stiger eller svänger väldigt kraftigt kan få stora förluster.
Under våren har Trumps olika utspel lett till kraftiga upp- och nedgångar på börserna. Dollarkursen har försvagats och en del har börjat ifrågasätta trovärdigheten hos USA och dollarn som den säkra hamnen som världen ska förlita sig på. Den här utvecklingen utmanar även Sverige. Riksbankschef Erik Thedén beskriver oss som relativt väl rustade. En låg statsskuld, lönsamma och stabila banker och ett ramverk för den ekonomiska politiken. Men riskerna är större nu för plötsliga och oförutsedda händelser.
Vi är väldigt beroende av utlandet och vi har ett ganska avancerat finansiellt system. Skakar det systemet så är vi inte, det är inte riskfritt, men vi har ändå ganska bra utgångsläge.
Erik Thedén, reporter Olof Winblad. Facket Sveriges ingenjörer lägger precis som unionen ett strejkvarsel på Systembolaget. Ingenjörernas strejk berör 25 medlemmar på Systembolagets huvudkontor. En av stridsfrågorna gäller arbetstidsförkortning. Ett 20-tal svenskar belönades idag med kungliga riddarordnar. Två av dem, skådespelaren Marie Göransson och journalisten Ulf Elving. Så här lät det på Stockholms slott idag.
Min förhoppning är att era insatser ska tjäna som inspiration både för nuvarande och framtida generationer.
Kungen i sitt tal på slottet idag. Vädret, det blir en solig torsdag på många håll. En del stackmoln kan förekomma i Svealand och Norrland och ut med Norrlandskusten regn eller åskskurar. Från 17 till 22 grader i söder till i norr där det blir mellan 12 och 17 grader. Det avslutar Kvart i fem ekot denna onsdag. Producent, det var Ola Henriksson.
P1, Sveriges Radio.
Det här är Studio 1, timme 2.
Om Zelensky i Berlin och en frustrerad önskan om långdistansvapen.
Och därefter inifrån klädjätten Shein's fabriker i Kina.
Där tystnar nu symaskin efter symaskin på grund av tullkriget med USA.
Och kanske ska mytomspunna Bilderberggruppen mötas i Stockholm snart.
Och det finns många föreställningar om vad som sker på de här hemlighetsfulla mötena. Och vi ska höra en som varit med.
Och till sist ska det bli torrmånad på Systembolaget igen.
För det hotar ju strejk. Senast var april 1963. Då hyrde svenskar flygplan och sprithandlade utomlands.
Studio 1 med Lasse Johansson och Susanne Westergren. Välkomna att lyssna.
Ja, Ukrainas president Volodymyr Zelensky är ju i Berlin och han träffar förbundskanslern där, Friedrich Merz.
Detta kommer precis efter att Ukraina attackerat områden kring Moskva med drönare och att Friedrich Merz har uttalat sig om långdistansvapen.
Med oss i Berlin, vår Tysklands korrespondent Daniel Alling. Vi hörde ju dig i Ekot och vad som sades på den här presskonferensen tidigare idag. Kan vi berätta lite mer om det?
Ja, han togs emot där med militär ära och militära hedersbetygelser, Zelensky. Och det var första gången han är här i Berlin och träffar Merz som förbundskansler. Så det var stor uppmärksamhet kring detta förstås. Och inte minst efter de senaste dagarnas uttalanden från Merz då. Rent konkret är väl det viktigaste som har kommit fram det jag rapporterade om i Ekot, nämligen det här samarbetsavtalet som ska leda till, enligt de båda, att Ukraina själv med tysk hjälp, ekonomisk och teknisk, ska kunna utveckla utveckla, håller på att utveckla långdistansrobotar som man då ska kunna använda även för att slå till mot militära mål inne i Ryssland. Det sa Mertz också uttryckligen att för de här vapen som vi nu utvecklar ska det inte finnas några räckviddsbegränsningar, och det bekräftade också Zelensky. Så det var väl det mest konkreta som kom fram. Det annat intressant uttalande tyckte jag från Mertz var att han sa, det lite, har en lite annan fråga att göra, men han sa att han ska göra allt för att Nord Stream 2 aldrig mer kommer tas i bruk. Det finns ju redan en viss debatt om det, huruvida det ska ske i framtiden eller inte. Men det, där satte han ner foten. Får vi se hur hårt den foten sitter fast.
Om vi bara tar det då lite kort då. Först, vad betyder det då, Nord Stream 2? Alltså, vad skulle det betyda i sammanhanget?
Ja, jag bara menade att det var intressant. Du frågade vad som sades på presskonferensen. Okay. Det var en annan intressant sak som kom fram, eftersom det redan nu i Tyskland finns en diskussion om när freden väl har kommit, så finns det de som redan nu, även i Merz kristdemokratiska parti, som säger att det kanske är dags att kunna importera gas från Ryssland igen.
Men betyder den överenskommelsen om hjälp till Ukraina att göra egna långdistansvapen att det inte blir någon tysk Taurus till Ukraina?
Ja, det är min tolkning av det i alla fall, och de flestas tolkningar av det hela nu. Det är ju så att Mertz har lite grann skiftat positioner jämfört med när han var oppositionsledare. Då skällde han ju på Olaf Scholz hela tiden för att inte Scholz ville leverera Taurus. Nu har han sagt att han blivit lite mer försiktig i sina uttalanden, och framförallt sagt att han inte vill prata om det öppet längre. Mm-hmm. Men då väckte det ju desto mer uppmärksamhet när han i måndags då sa att de här räckviddsbegränsningarna som har gällt för Ukraina, i alla fall när det gäller tyska vapen, de gäller inte längre. Och då tolkade många det som att nu kommer han att skicka Taurus-roboten. Men med tanke på vad det som sades idag och hur det sades, så uppfattar inte jag det som att det är på gång än i alla fall från tysk sida. Så det här är då det här gemensamma projektet, eller att Ukraina ska utveckla egna, det är någon slags kompromiss då istället för det.
Mm. Här i studion har vi Lubna Elchanti som är Ukraina-korrespondent. Hur stora var förhoppningarna hos Zelensky att få vapen som gick att skjuta långt in i Ryssland?
Ja, de var ju stora och de är stora fortfarande i enlighet med Tysklands nya policy, precis som Alling var inne på. Så utannonserar inte Tyskland längre exakt vilken stöd man ger till Ukraina, just för att man vill ge Ukraina den fördelen. Så vi vet faktiskt inte huruvida det har fattats beslut om Ukraina ska få Taurus-robotarna eller inte. Men hoppet finns ju fortfarande. Det som vi kommer ju se det framöver ifall det kommer användas Taurus-robotar, det ser man ju först i kriget, om Ukraina fått det så att säga eller inte.
Mm. Vad hade det betytt?
Ja, det betyder ju att Ukraina kan slå mot mål långt inne på ryskt territorium, alltså inte bara förbi gränsen utan även i områden nära Moskva eller på andra håll där Ryssland har sina lager, där de har sina flygfält, där de har sin militära utrustning som de i sin tur använder för att attackera Ukraina med. Så på det sättet så hoppas Ukraina att man ska kunna slå ut den ryska förmågan att kriga mot Ukraina. Mm.
Är det en stor besvikelse nu, tror du?
Nej, tvärtom. Jag tror att det här är precis det Ukraina vill. Man vill få hjälp och man vill vara mer självständig. Man vill stå på egna ben. Så därför tror jag att det här tar väldigt tacksamt emot att man får stöd att utveckla sina egna vapen. För att det som Ukraina sörjer på många sätt är att man har förlitat sig under så många år på att någon annan ska steppa upp, att någon annan ska komma till ens undsättning. Och när Ryssland inledde sin fullskalig invasion så har den hjälpen förstås varit väldigt stor, men i slutändan så är det Ukraina som ska försvara sitt eget land, och det vill man bli bättre på.
Mm. Jag tänker att det tar ju att bygga vapen av den modell som Taurus är, tar ju tid naturligtvis.
Absolut, men samtidigt så finns ju den tekniken redan i Ukraina. Man har utvecklat flera typer av långdistansrobotar utan Tysklands hjälp, så det finns den tekniken. Och frågan är också i vilken omsättning och i vilken grad Ukraina kommer att kunna tillverka den här typen av vapen.
För jag tänker samtidigt, i NATO så attackerade Ukraina en bra bit in i Ryssland. Man kan nå ganska långt ändå.
Ja, och det är inte med Taurus-robotar.
Nej, vad var det som hände där då?
Ja, enligt det ryska försvarsministeriet så riktades uppemot 300 ukrainska drönare mot flera regioner i Ryssland, bland annat i Moskva-regionen som är ju väldigt långt bort. Och i flera klipp i sociala medier har man sett människor, Moskvabor, filma explosioner. Man har sett drönare i luften, och framförallt så har de ju riktats mot olika teknikanläggningar, däribland en drönarfabrik och också en annan teknikanläggning som producerar optik och annan militärutrustning som Ryssland potentiellt skulle kunna använda i kriget. Men det har också förekommit explosioner i bostadsområden. Enligt det ryska försvarsministeriet så har ingen kommit till skada, men fortfarande så visar det på att det ryska luftförsvaret inte är så vattentätt som man försöker utmåla det som, och att Ryssland faktiskt är väldigt skört trots att man agerar så pass segervisst som man ju gör.
Men visar det också kanske att behovet av vapen som Taurus kanske inte är lika aktuellt längre som det kanske var för ett år sedan eller så?
Nej, men behovet är nog väldigt stort utifrån den ukrainska strategin, för att Taurus är en precisionsrobot som kan verkligen nå det mål som den avfyras mot, och den avfyras ju också från stridsflyg, så med Taurus så kan man nå desto mål som ligger ännu längre bort, och man har högre precision, och det är också svårare för det ryska luftförsvaret att skjuta ner just Taurus-roboten till skillnad från drönare.
Ryssland har i sin tur kraftsamlat vid regionen Sumy. Vad vet vi om det?
Ja, Sumy gränsar ju till ryska Kursk-regionen som ju Ukraina delvis har haft kontroll över fram tills nyligen då man backade. Och nu försöker Ryssland enligt Zelensky bygga någon slags buffertzon som man flyttar in helt enkelt på ukrainsk mark. Och det har man lyckats i flera samhällen i Sumy, att etablerat sig och ockuperat ukrainska samhällen i Sumy för att trycka tillbaka de ukrainska trupperna. Och i sin tur så kräver det att Ukraina omgrupperar, flyttar sin trupp från andra områden för att kunna försvara Sumy. Men det är klart att det här är ett bakslag för den ukrainska försvaret.
Daniel Alling, rädslan i Tyskland har ju varit i alla fall att den här Taurus skulle kunna eskalera konflikten. Resonerar man så fortfarande?
Ja, flera intressenter gör det, inte minst i den tyska regeringen. Det socialdemokratiska partiet är fullt av personer som tycker så. Olaf Scholz, den förre förbundskanslern, hade ju det som sitt huvudargument att inte skicka Taurus. Och ja, vad han har fått för hot eventuellt under bordet och så, det vet jag inte. Men många, han lyfter ju fram det, att det här riskerar att dra in Tyskland direkt i kriget. Det finns ju också en debatt här om huruvida tyska soldater måste vara på ukrainsk mark för att ställa in sikterna och sköta de här Taurus-robotarna. Det är inte bara att skicka iväg dem och sen så kan man hantera dem. Man måste utbildas på dem också. Så, va? Det finns också en debatt kring det och vad det då skulle innebära i upplevd höjd konfliktnivå i det hela. Här sen det här började diskuteras då för några dagar sedan har Socialdemokraterna, alltså Lars Klingbeil som är finansminister nu, Socialdemokraternas ordförande, sagt att det finns ingen ny tysk hållning.